Psalm 24 och 1 av David. Jorden och allt som uppfyller den tillhör Herren, världen och de som bor i den. Ty han har grundlagt den på haven och givet det fäste på strömmande vatten. Vem får gå upp på Herrens berg och vem får träda in i hans helgedom? Den som har oskyldiga händer och ett rent hjärta. Den som inte vänder sin själ till lögn och inte svär falskt. Han ska få välsignelse från Herren och rättfärdighet av sin frälsnings Gud. Sånt är det släkte som frågar efter honom, de som söker ditt ansikte, det är Jakobs barn Sela. Höj ni portar era huvuden, höj er ni eviga dörrar, så att ärans konung kan tåga in. Vem är denne ärans kung? Det är Herren stark och väldig, Herren väldig i strid. Höj ni portar era huvuden och höj ni eviga dörrar. Höjer ni eviga dörrar så att ärans kung kan tåga in. Vem är denne ärans kung? Det är Herren Sebaot. Han är ärans kung. Ja, det är samma person här som står med draget svärd, ni vet, när Josua skulle inta Jeriko. Det är Herren Sebaot. Han är härförare över Guds folk. Här är det ju nästan så att man kan ställa frågan, vem är det som knackar på dörren då? Vågar vi öppna? Det är ju frågan då. Det är alltså hela världens skapare som kommer då för att underlägga sig. Och det han vill vinna, det är alltså din själ. Gud har alltså skapat världen och allt i världen tillhör honom. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga. Tronfurstar, herradömen, makter och väldigheter, allt är skapat genom honom och till honom. Och nu är det så att i hela världen har Gud lagt in sitt vittnesbörd. Romarbrevet 1:20, och det är viktigt att vi förstår det. Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och hans gudomliga natur genom de verk han har skapat. Därför är de utan ursäkt. Så när Gud ska döma så ska vi alltså kunna förstå att han har skapat allt. Och även vi då är ju skapade som en treenighet. Namnet Elohim, Gud, det talar ju om mer än två. Ja, det talar om tre, det vet vi ju. Och vi är också skapade i en treenighet. Och vi är skapade att vandra tillsammans med en treenig Gud. Och en gemenskap fungerar ju bäst när vi har ett rent samvete. För skuldkänslor får oss nedböjda och ledsna. När vi är små så är ju våra samveten väldigt känsliga. Jag kommer ihåg när jag stal en sak när jag var riktigt liten. Jag höll på att dö. Sånt gjorde det i mitt samvete. Det glömmer jag aldrig. Det kommer alltså en stark känsla av skuld. Och det här är ju något som inte, liksom, ja, vad kommer det ifrån? Vi ska titta på ordet samvete då. På grekiska är det sun eidesis. Och här ligger ordet eidon som också betyder se och förstå. Men en del bibellärare ser också att det har med intuition att göra. Alltså en stark känsla. Det betyder rätt och slätt att du och en annan delar en kunskap om något tillsammans. Ja, om du då är den ena, vem tror du då den andra är? Jo, givetvis Gud. Och jag tror att det där är en del av det han skrev i Romarbrevet 20, där, rätt och 20. Att ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper. Det finns alltså något i vårt samvete som reagerar väldigt starkt när vi gör något fel då. En kunskap tillsammans med någon. Och jag vill läsa nu ifrån Jesaja. Det är något intressant för er här. Vi ska gå till Jesaja 53, så ska vi få se här då och läsa om från vers 10 till 12. Att Jesus är det som har den här kunskapen då, som vi vet tillsammans med. Det var alltså Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer eller syndoffer får han se avkomlingar och länge leva. Och Herrens vilja ska ha framgång genom honom, ja, givetvis i oss då. Genom den vedermöda hans själ har utstått ska han få se och bli till freds. Genom sin kunskap, här kommer det då, förklarar min rättfärdige tjänare de många som rättfärdiga, och deras skulder är det han som bär. Jaha, alltså en andlig kunskap då på något vis som ska påverka vårt samvete då inifrån och ut. Och då förstår vi snart att det här måste ju handla om ljus. Och det talar ju Bibeln väldigt mycket om, att han är ljuset då som kan frälsa oss. Och det är ju meningen att vi ska fungera som ett Herrens tempel. Och Herrens tempel är ju treenigt då. Då har det allra heligaste som en bild på anden. Och du har det heliga som en bild på själen. Och så finns förgården då som en bild på kroppen. Så en treenig Gud vittnar om en treenighet både hos människan men också i hela skapelsen. Och i psalm 8 så står det då på engelska så här. Att när jag ser din himmel, when I see thy heavens and the work of thy fingers, the moon and the stars, which thou hast ordained, what is man that thou are mindful of him, and the son of man that thou visited him. Här ser vi att Gud, ja, vi ska undra vad vi är då, och sen varför då Gud besöker människan. Det är en bild här på att Gud ska komma till den här världen och ta sig an människan. Det är något som är fel hos oss som han ska upprätta, det är ju helt klart. Upprätta gemenskapen med honom igen, som är treenig alltså. Och då läser vi ifrån Hebreerbrevet 2, vers 5-8, så kommer den här versen invävt här då. Så ser vi ju då vad det handlar om. Det är inte under änglar som man har lagt den kommande världen som vi talar om. På ett ställe har han vittnat, vad är en människa eftersom du tänker på henne, eller en människoson eftersom du tar dig an honom. Här ser vi Gud. Här kommer Jesus då som den andre Adam då för att upprätta människosläktet igen i honom. En liten tid gjorde du honom ringare än änglarna och krönte honom med härlighet och ära. Allt lade du under hans fötter, alltså inte under oss, utan det handlar om under kungen då i riket. Det handlar om Messias, Davids son. När han lade allt under honom utelämnades inget, allt skulle vara lagt under honom. Ännu ser vi inte allt var lagt under honom. Han som nu skapade universum, han blir själv människa. Och då frågar ju texten här, vad är då människan? Ja, ska vi titta på vad vetenskapen säger om människan? Är människan bara en fysisk massa som liksom kommer ur ingenting? En slump gjorde att liv uppstod i ett urslem som senare evolverade till en människa. Vetenskapen kan även trösta oss med att en normal människa är värd ungefär 30 kronor idag. Alltså det finns ju massor av metaller och massor av guld och grejer här i oss då. Och det är en tysk vetenskapsman som har räknat ut att vi ungefär är värda 30 kronor, läste jag. Ja, det är väl uppmuntrande ungefär att vi är värda en 20 och en 10. Men det är ju inte undra på då att om vi är treeniga så att säga, att vi längtar efter vår skapare. Om vi har det här kvar i oss från Eden ändå då, att vi kan känna saker och ting. Och då, det är det jag tror vi känner i vårt samvete, en längtan efter en treenig Gud, en längtan efter Gud. Och därför så tror ju jag att det här helandet då som Bibeln talar om, det handlar om upprättelsen av ande, själ och kropp. Och det kan vi läsa om i första Thessalonikerbrevet 5:23. Må fridens Gud själv helga er helt och fullt och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. Trofast är han som har kallat er. Han ska också utföra sitt verk. Och ordet för fred på grekiska, det betyder delar som kommer samman till en enhet. Och jag tror det är exakt vad Bibeln talar om här då. Ett helande av vårt innersta alltså, inte kroppsdelar i första hand. Den här skapelsen bär vittnen om en treenig Gud. Vi kan ta några exempel här. Atomer då, det har innehåll neutroner, elektroner och protoner. Och materia finns i fast form, gasform och flytande form. Och mått, längd, bredd och höjd. Och tid finns i dåtid, nutid och framtid. Till och med solens strålar vittnar om honom. Det är alfa, beta och gamma strålar. Till och med färgen gör det också. All färg härstammar från rött, gult och blått. Och människans kapacitet handlar om tankar, ord och handlingar. Och blodet lär också innehålla tre delar, fick jag höra av en här då. Och när Jesus döps så uppenbaras treenigheten. Vi läser ifrån Lukas 3:21. När nu allt folket döptes blev också Jesus döpt. Och medan han bad öppnades himlen och den helige ande sänkte sig ner över honom i en duvas skepnad. Och från himlen kom en röst. Du är min son, den älskade. I dig har jag min glädje. Och jag tror att på hebreiska här som fadern säkert talade här så står det den älskade här. Och det är en hemlighet, tror jag, för den älskade här är ju Davids namn i Bibeln då. Så här ser vi alltså Davids son. Ni vet, de längtade ju efter ett rike som skulle komma. Och här ser vi kung Davids rike då, eller kungen här, sonen, ättlingen som skulle komma och sitta på Davids tron här, ser vi här i Jesus. Och han föddes ju också i Betlehem. Och då var det så att Jesus vandrade alltså omkring som Guds perfekta tabernakel eller tempel på jorden. Jesus hade ett perfekt rent samvete och ett perfekt hjärta. Men framför allt, han vandrade i perfekt lydnad inför Gud. Han var Guds fläckfria, rena offerlamm som dog och offrades alltså för våra synder för att vi skulle bli helade. Genom hans sår blir vi helade. Och som jag sa förut, det tror jag handlar mest om ande, kropp och själ. Frid alltså, ordning, hur Gud vill leda och styra oss genom sin ande, genom samvetet för att inta vår själ och så att vi gör hans gärningar. Men vi förstår också att först och främst det här vi läste i början i psalm 24, vers 3-4, så läste vi om vem får gå upp då på Herrens berg. Herrens berg, det är ju en bild på Guds rike då. Och vem får stå i det allra heligaste, det är Guds helgedom. Och han får välsignelse från Gud, det är ju anden. Och vi vet att när Herren blev upphöjd då till berget, va? Kan vi säga, Guds rike eller kung, så utgjuter han den heliga ande. Så anden är alltså hans och vi får del av det här då. Och vi kan kolla på budskapet om kungen här då i Filipperbrevet 2:6. Fast han var till i Guds gestalt, han var alltså Gud Jesus också. Då räknade han inte tillvaron som Gud som segerbyte utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Här ser vi alltså det vi läste förut, att han ska ta sig an människan. Han ska göra något med människan så att människan blir perfekt igen och full av frid som han hade tänkt. Som jag sa från början, det handlar om hur Gud leder och sanningens väg då. Han som till det yttre var en människa, så som en människa, ödmjukade sig och blev lydig ända till döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting, ja, till kung. Han har gett honom namnet över alla andra namn. Här ser vi ju då där vi läste förut där, att han har gått upp till det allra heligaste. För att i Jesu namn alla knän ska böja sig i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor ska bekänna Gud Fadern till ära att Jesus Kristus är Herren, alltså kungen i riket. Gud har alltså upphöjt honom över allting. Hans är riket. Han ska böja alla knän inför sig. Hans är makten. Och han ska uppenbara för oss vem Gud verkligen är. Och hans är alltså härligheten. Och det som ligger till grund för det här budskapet som jag idag predikar här nu, det är en sak som hände mig morgonen den 13 januari nu i år. Då fick jag vara med om en sak jag varit med om ett par gånger förut när Gud talar. Då. Efter en god nattsömn vaknade jag med Guds ord ringande inom mig. Det var samma ord hela tiden och Herren sa: fräls oss från ondo, ty riket är ditt. Och jag gick upp och slog upp folkbibeln och blev ganska förvånad när jag såg att det inte stod så här i Matteus 6 och 13. Men när du slår upp King James och troligen i de gamla översättningarna då, så står det så här: and lead us not into temptation, but deliver us from the evil. For thine is the kingdom, the power and the glory forever. Amen. Alltså för ditt är, för befria oss från ondska. För ditt är riket och makten och härligheten i evighet. Amen. Står vi då i de gamla översättningarna där. Och vi läser den också i den gamla Fader vår. Och Jesus då, han har ju inte gått in i en helgedom som är gjord med människohänder i himlen. Utan vi läser i Hebreerbrevet 9 från vers 11 här, så står det: men nu har Kristus kommit som överstepräst för det goda som vi äger. Genom det större och fullkomligare tabernakel som inte gjort med händer. Det vill säga det som inte tillhör den här skapelsen, gick han en gång för alla in i det allra heligaste. Inte med bockar och kalvars blod, utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning. Och det allra heligaste här, det är ju en bild på den andliga världen då. Vi fortsätter att läsa i Hebreerbrevet 10:19 här. Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste. Så vi kan gå in på det ställe då, eller på samma sätt som Jesus gick in. Vi har en stor överstepräst över Guds hus. Låt oss därför med uppriktigt hjärta gå fram i full trosvisshet. Med ett hjärta som är renat från ett ont samvete. Där ser vi, va? Och en kropp som är badad i rent vatten. Det är ju helt uppenbart att Guds hus är ett andligt hus då. En andlig dimension som även kallas Guds rike, där Gud är kung. Paulus undervisar oss också om att tabernaklets delar symboliserar en treenighet. Han har gått in i det allra heligaste. Det symboliserar ju alltså Guds rike och hans makt på jorden här då. Han tronade ju på keruberna för att gå in här. Och vi ska böja knä vid hans fotapall. En orenhet, vet ni, hade dödat överste prästen direkt på försoningsdagen. Han skulle ju tala till Israel och uppenbara sin härlighet mellan keruberna. Och det här är ju den gamla vägen. Hur är då den nya? Jo, då kan vi ju bara säga halleluja åt. För han vill upprätta det här i mitt hjärta. Han bygger sin helgedom där och han upprättar sitt rike i våra hjärtan. På lagens tid var det dunder och brak och mycket yttre manifestationer. Men nu är det nåd och sanning och en mild och vädjande stämma. Och vi läste om, höj ni portar era huvuden. Och höj ni eviga dörrar så att ärans kung kan tåga in. Och så vidare då. Och kungen här är Herren Sebaot. Och nu ska vi se på bilden här då om kungen, hur kungen går när han vill regera våra liv. Han kan ju inte regera våra liv om han inte väcker oss på nytt, va, i anden, så att han därifrån kan sända sina impulser och börja regera. För det han vill regera över och befria, det är alltså vår själ. Därför är Guds rike inom oss. Och vi läser då. I första Thessalonikerbrevet läste vi här att det handlar alltså om ande, kropp och själ. Det var så Gud hade tänkt från början. Och då ser vi att tron symboliseras av arken med nådastolen då. Han vill upprätta sitt rike och kunna regera oss människor, måste det för det första ske frivilligt. Vi lämnade alltså Gud frivilligt och därför måste vi alltså komma tillbaka till honom frivilligt. Och just därför är ju Herren väldigt mild och nådefull mot oss, särskilt i början av vår vandring. Jag glömmer aldrig vad bönesvar jag fick då. Det vet jag, många kan vittna om också, att man upplever känslor och väldigheter, närhet till Gud i början då. Men det kommer den tid sen när han börjar tukta oss. Han sa till mig som nyfrälst, Janne, du har så djupa sår så jag kan inte pröva dig ännu. Nej, det tog ungefär 6 månader, kanske lite längre, innan alla de här underbara känslorna försvann. Och då trodde jag, Gud, nu har du övergivit mig, kändes det som. Ni känner säkert till det där. Men han ville lära mig någonting, att det går, handlar inte om känslor, va, utan det handlar om den heliga andes ledning då i vår ande. Han låter oss få tider av vedekvickelse, och ibland står det om när man vandrade i öknen att man kom till Elim, och där kunde man bada i källorna där, och det, så är det ibland. Emellanåt tuktar han oss och emellanåt får vi överflöd av andligt liv, tycker vi. Jag brukar ju lyssna på kinesiska pastorer, bland annat Stephen Kang, och jag läser Watchman Nees böcker. Jag vill skicka en liten varning för Watchman Nee, att ta inte emot allt han säger, utan det är nästan på gränsen till gnosticism ibland. Men mycket är väldigt bra, och det ska vi ta tillvara på, det som är gott, står det då. Och bland annat så säger Stephen Kang så här då, att samvetet är kanalen eller dörren mellan anden och själen. Gud måste komma in därigenom om han ska upprätta sin tron och bli kung över oss. Och det läste vi ju här också i salmen här. Vart är det då ärans konung eller Herren Sebaot vill komma in? Jo, i salm 24:7-10 så tror jag det handlar om, där är det ju templet, och nu är ju vi ett tempel i den heliga ande. Så han vill komma ifrån det allra heligaste, så att säga då. Och så vill han styra och regera över våra hjärtan. Han kommer igenom vår ande och vill passera vår hjärtas dörr, som då kallas för samvetet. Och det var ju två som fick kunskap om något då. Han vill befria hela och regera över våra själar. Din själ är alltså där din personlighet sitter. Där sitter dina känslor, precis som jag sa förut, va? Väldigt mycket känslor i början. Och ditt förstånd sitter här, och din vilja. Och lagen kunde ju inte prestera någon kärlek och ett underordnande till Gud. Det kan du ju läsa om, det är ju det Romarbrevet mycket handlar om. Att Gud kommer med lagen, men den kunde inte göra någonting. Den kunde inte föra oss och hela oss då. Så Därför sänder han Guds son till oss för att utföra det här verket, att dö för oss och upprätta oss igen. Både vi som enskilda och församlingen ska alltså vara ett Guds tempel. Det här kan du läsa om i första Korinterbrevet bland annat. Vad tror ni det var för dörr som Herren knackade på? Det kan du läsa om i Laodicea. Ja, det handlar ju om samvete, va? Och här ser du ju hur Gud talar till den här församlingen då. Han gör det ju genom samvetet då. Och vi kan stänga ut honom eller vi kan öppna för honom då, när han kommer då. Och det är det som är underbart. Och i Laodicea så står det ju så här då om måltiden då. Vi får alltså reda på att Jesus visste vad som fanns i människan. Och därför måste han vara Gud. Han visste vad som fanns i Laodiceas hjärta, va. Här sitter alltså en kunskap om oss som vi måste ha för att bli befriade och upprätta. För det står att vi vet inte ens vad som är ont och vi vet inte vad som finns i våra hjärtan. De visste inte om i Laodicea att de både var blinda och nakna. Gud har alltså en kunskap som leder till frälsning för våra själar, står det då. Och vi läser det från Johannes 2:23. Och den som har kunskapen om oss, han måste ju vara Gud, va? Det ska vi se här. Men han var i Jerusalem under påskhögtiden kom många till tro på hans namn när de såg det under och tecken han gjorde. Ja, det var ju till det yttre då. Men han själv anförtrodde sig inte åt dem eftersom han kände alla. Han behövde inte höra någon vittna om människan. Ty av sig själv visste han vad som fanns i människan. Och i Jesaja 53:11 då stod det ju om den här kunskapen. Genom hans kunskap ska han förklara många rättfärdiga. Genom ljuset alltså som kommer och upplyser vårt innersta. Och det är det som Laodicea här. Vi ska läsa från Uppenbarelseboken 3:20. Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Och vad är det för något vi ska äta då? Jo, vi ska äta och dricka människosonens kött och människosonens blod. Johannes 6 kan du ju läsa lite om det här då. Ja, och vad tror du jag tänkte på när jag läste det här? Jo, för att i Uppenbarelseboken står det ju då att Herrens dag ska komma. Men något kommer att ske snabbt innan Herren kommer tillbaka. Och det är dom över hans hus eller hans tempel. Alltså kommer Herren för att vittna mot oss eller för oss. Rättfärdighet och drabbas vi inte av domen, står det ju då. Judas brev står det vem som drabbas av domen. Det har nästlat sig in vissa personer. Om dem är det redan för länge sedan skrivet att de skulle drabbas av domen. Gudlösa som de är förvanskar de vår Guds nåd till försvar för ett liv i utsvävningar och förnekar den enda härskaren och Herren Jesus Kristus. Alltså de lär i här om en annan väg. För den vägen Gud då talar om, det är ju som är hans nåd. Det är ju att han kommer genom anden och genom själen då. Genom samvetet för att vinna vår själ. Och det står att Guds nåd i Titusbrevet 2:12 fostrar oss att säga nej till det som är ont. Och i andra Thessalonikerbrevet 2 så beskriver de som drabbas av domen att de upphöjer sig i Guds hus. Och vet du vad jag tror det här handlar om? Jag tror det handlar om en teologi som har smugit sig in. Ni vet, den så kallade trosrörelsen talar ju om att man är en ande, har en själ och bor i en kropp. Och det är inte sant. Du är inte ande utan Jesus kommer in genom anden för att bli kung då över din själ. Det är den rätta vägen, sanningens väg. I Malaki 3, vers 1-5, så står det om vad jag tror handlar om dom över Guds hus. För i uppenbarelseboken skulle han göra det snabbt, och det kommer breven eller vittnesbörden från honom till församlingarna då. Innan domen kommer, kommer han att döma sitt hus. Och i Malaki 3 så står det att han ska vara ett snabbt vittne mot trollkarlar och häxor. Och de sysslar ju med okkultism då. Och det är ordets makt över materian. Och då är ju frågan då, kan det vara möjligt att vi har häxor och trollkarlar i Herrens tempel? Ja, tydligen är det ju så då att de kommer i Herrens namn. För det står i Matteus 24 att många ska komma i mitt namn och säga att de är Messias. Och det uppfyller ju exakt både vad New Age och vad vissa i trosrörelsen lär då. Hagens böcker till exempel. Och det står jättestarka varningar i gamla förbundet i Andra Mosebok 20 om det här. Du ska inte missbruka Herren din Guds namn, ty Herren ska inte låta någon bli ostraffad som missbrukar hans namn. Alltså han ska bli dömd. Och det är vad jag anser exakt vad man gör i vissa kretsar som kallas för församling eller Guds hus. Ja, jag blev chockad. Vi hade vänner hemma hos oss här på nyårsafton, så jag spelade upp ett program ifrån Himlen 7 som jag tror heter, ja, programmet heter Kraften i våra ord, och på hemsidan där på True Reformation så finns länken så du kan själv lyssna på vad den här kvinnan säger. Jag citerar henne här. Det är precis som du säger det, så blir det. Det är precis som när Gud skapade världen. Så vad vill du att det ska skapas, något bra eller något dåligt? Vi är ju skapade till Guds avbild och vi är ju kopior av pappa Gud. Han har skapat oss på samma sätt. Ja, hur skapade Gud? Jo, han talade och blev till. Och med oss är det exakt på samma sätt. Vi ska också tala och det ska bli till. Och det här, mina älskade kära vänner, det är okkultism, häxeri och trolldom. Det är alltså ordets makt över materian. Och jag känner en sån nöd för våra ungdomar bland annat, för jag har haft en del varningar för vad som kommer nu. Att man kommer att dras med i det här, för det här ser ju häftigt ut med massa under och tecken. Men det här är ju alltså häxeri och trolldom. Första Timoteusbrevet 4 och 1 står det tydligt och klart vad som ska hända i de sista tiderna. Men anden säger tydligt att i de sista tiderna, det vill säga den avslutande tiden innan Jesus kommer, kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. Det är alltså New Age. Elvor berättar en sak i en predikan som jag blir väldigt skakad av. Bethel Church säger att vi ska använda New Age-lärorna för att de är från början kristna. Och Bibeln varnar ju för att kalla det onda för gott, ser du i Jesaja 5:20. Vet du hur det går till när de lär sig profetera i Bethel Church? Och det här fanns det medlemmar, människor som vittnar om att det här har de också varit med om. En person kommer in i rummet och den första tanken som kommer till dig ska vara profetisk. Och denna förmåga kan du själv träna upp i grupper. Och vet du om en annan sak? Du får aldrig säga något negativt, utan bara det som är uppbyggligt. Då menar man gott i deras ögon då. Man ska plocka fram guldet i människor, säger man då. Men en kvinna vid namn Doreen Virtue, som varit i New Age över 15 år, säger: Det här är exakt på det sättet du får lära dig psychic reading i New Age. Och hon fick även lära sig detta med att tala skapande ord, för det är väldigt vanligt i New Age. Ja, det är ju inte undra på, för det är ju okkultism och trolldom. En natt hade jag en annan stark dröm, och därför kan jag frimodigt säga: kära älskade vänner, dra ut ur det här. Jag hörde Herren säga: dra ut ur Babylon, följ inte med den stora skaran nu. Jesaja 52:11, de här verserna fick jag, men det är många år sedan nu. Dra bort, gå ut därifrån, rör inte vid något orent, gå ut från henne, rena er ni som bär Herrens kärl. Ser du att det står henne där? Henne, det är ju den avfallna skökan som hon även kallas då. Och vi som bär Herrens kärl, det är ju vi som har mat i de kärlen då. Evangelium som vi ska dela ut till människor då, som är hungriga och törstiga. Och jag vill läsa lite om den här avfallna kristendomen, hon som även kallas för skökan. Johannes såg och omtalade henne som stor. Hon hade fått inflytande och hon har varit stor i sig själv. Uppenbarelseboken 17:8. Men för Gud, inför Gud är denna sköka inte alls stor. Han betraktar henne som det stora Babylon, som ett fallet religiöst system. Uppenbarelseboken 14:8. Och grunden till att skökan har förfört folken har hon gjort med sin trolldom. Kom ni ihåg vad vi sa förut, att skökan är trolldom? Och det var ju precis, vi läste vad kvinnan sa i himlen 7 och vad hela Betel Church håller på med. Så ni gör nog bäst i att dra ut därifrån. Nu är det ju inte jag som dömer utan Gud, men jag vägrar att gå på den vägen i alla fall. Hon som skulle vara sanningens stöttepelare och grundval, alltså församlingen, en del där har gått iväg och blivit en plats för orena andar. I Uppenbarelseboken 18:2. Och då är det ju inte undra på när Johannes storligen förundrade sig när han såg denna stora sköka då.